A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han bara insåg att, bara shit, snön är så bra och jag ska åka det här fantastiska åket. Och det var bara tyst och lugnt och jag var ensam och bara, det är det här vi vill hålla på med.
Tja, välkomna till det allra första avsnittet av Freeride-podden. Dina stig hudar upp för podcastberget den här säsongen. Skidåkning är ju förmodligen världens bästa grej att nörda ner sig i och därför har vi startat en podcast. Där jag kommer åka omkring och träffa folk som kan mycket om skidor eller som har varit med om väldigt mycket på ett par skidor. Ofta när skidproffs intervjuas brukar det vara i typ SVT och det är ofta väldigt förklarande med frågor som vad går din sport ut på och varför gör du det? I den här podden så tror vi att ni lyssnare fattar på ett ungefär vad sporten går ut på och jag är helt övertygad om att ni förstår varför man väljer det här livet som professionell skidåkare. Så om det ibland blir mycket termer och skidsnack så är det egentligen ingenting annorlunda än om någon dryg skibammare står och slänger termer omkring sig på afterscreen. Det är bara att hålla god min så kan man gå hem och googla efteråt om man vill. Det brukar jag göra i alla fall. I det här första avsnittet så möter vi skidåkaren Jakob Wester när han mellanlandar i sitt gamla barndomshem i Täby utanför Stockholm. Mitt emellan surflivet på Bali och skidlivet i Chamonix. Efter att Jakob slått igenom som tonåring blev han snabbt ett internationellt namn och som en av världens bästa åkare inom Big Air och Slopestyle blev han regelbundet inbjuden till X Games och till att filma med ett av världens största produktionsbolag, Matchstick Productions. Men på senare år har han hittat ett nytt hem i den franska branta backcountryn. Dessutom så finns det ett rykte om att det var han som pushade Henrik Hallå till sin allra första backflip. Mycket nöje. Du är på ett litet pitstopp här i Stockholm, eller?
Ja, precis. Jag och min flickvän Sofia kom precis hem från vårt andra hem på Bali i Indonesien. Och nu så är det vanliga så här på början av vintern att man måste liksom ställa om från sommarlivet till vinterlivet och ha grejer utspridda på tre olika boenden och i en bil, så jag måste bara få tag i mitt shit liksom, så att man är redo inför vintern.
Så. Och vad händer sen?
Nej, nu börjar vintersäsongen bara rakt av. Jag sitter och tittar på väderkartor och prognoser just nu för att se om jag skulle kanske göra någon liten tripp här i december någonstans i Alperna. Men sen så blir det Chamonix igen från och med januari. Åtminstone 3 månader. Januari, februari, mars, möjligtvis större delen av april också. För att det är så otroligt bra där.
Har du ett eget boende där? Eller?
Ja, jag har hyrt lägenhet där fram tills i år då. Jag har faktiskt... jag och min far har investerat i en lägenhet där. Så från och med januari så är vi hus- eller lägenhetsägare i Chamonix.
Fan vad schysst.
Ja, det är otroligt roligt att åka ner och möblera och bara göra sig till rätta.
Jag förstår det. Vilken del av Chamonix är det?
I Chamonix syd.
Okay.
Mitt i Bummergettot.
Ja.
Det är där jag har bott senaste 2 åren också. Det var det. Det är förvånansvärt billigt fortfarande för att vara så centralt. Så förhoppningsvis är det en bra investering. Vi får se.
Så. Jag har ju sett på Instagram så att jag vet att ni hade det bra på Bali. Men hade ni det bra på Bali?
Vi hade det jättebra på Bali. Det har blivit mer och mer varje år. I år blev det 3 månader. För att vi har så otroligt mycket vänner som bor där heltid. Och ja, det finns massa bra ställen att bo på. Och sen så, det blir lite som, jag är lite rutinmänniska med sånt där. Typ, nu vill jag bo i Chamonix på vintrarna för att jag hittar på det berget och har koll på vart man ska åka på olika förhållanden. Samma sak på Bali, det är svårt att dra upp rötterna och sticka till en ny surfdestination när man har lärt känna ett ställe så bra så att man vet exakt vilken våg man ska åka till, på vilken dag, vilken vind och vilken tidvatten och vilken storlek på svallet.
Mm.
Man blir ju, det är jobbigt att börja om från scratch liksom ett ställe.
Ja, det är helt nice när man kan det så man vet. Man slipper mycket så här nybörjarmisstag.
Men bomkörningar och missar och liksom, det är samma med skidåkning liksom. I början, första gången man är på ett ställe så har man ju noll koll liksom.
Mm.
Jag har gjort jättemånga filmresor med matchstick till exempel och även för mina egna grejer, att man har kommit till ett ställe man inte riktigt har varit på innan och sen så går första veckan åt att egentligen bara liksom lära sig vad som gäller och sen när man har börjat få koll på stället så ska man dra till nästa. Och det har jag tröttnat på. Jag gillar att vara på ett ställe och ta min tid.
Hur viktig är surfen för dig i förhållande till skidåkning skulle du säga?
Ja, alltså i förhållande till skidåkning eller rent liksom, egentligen är det fullständigt oviktig för att jag har ju ingen som helst inkomst från surfing. Skidåkning är ju fortfarande det jag gör for a living så att säga. Men jag skulle aldrig kunna överleva utan surfingen, det är jag helt övertygad om. Det är som det blir, man blir helt... jag tror att när skidåkningen är ens yrke, som den är för mig, så är det lätt att det blir gammalt. Liksom. Man åker så himla mycket skidor att man börjar ta det för givet till slut och slutar liksom, njuta. Och då jag är så att jag behöver några månader, eller jag behöver liksom halvåret som... för att bara helt nollställa. Och då funkar surfing jättebra. För det är bara min passion och ingen press där liksom. Och det är förbannat roligt också.
Ja, skönt. Vi är i Täby nu. Är det här du uppväxt?
Det är Täby jag är uppväxt i. Det här huset som jag sitter i just nu har jag bodde jag i från när jag var 12-13 år. 14 år kanske. Tills jag flyttade hemifrån. Så att jag... Men jag växte upp bara ganska nära härifrån. Precis. Min gamla stomping grounds.
Ja. Men jag snackade med en polare precis som är från Täby. Precis innan jag stack hit. Och han måste väl vara några år yngre än det tror jag. Men han berättade om att det var så här ryktet på stan var att du hade railat på några räcken på så här, vad heter det, Rudbecks gymnasiet.
Ja, det...
Kan du bekräfta det?
Rudbecks, jag vet inte ens var Rudbecks gymnasiet ligger.
Det är sant, jag kan ha skrivit fel.
Nej, alltså det stämmer säkert. Jag har kört räcken över hela Täby. Ja. Men... så att, han får återkomma med en mer specifik beskrivning av hur railet såg ut så kanske jag kan bekräfta det.
Okej, okay. Schysst. Han sa det var så här, det var liksom innan hela sociala medier-grejen så att det var mer word of mouth som man
då det spreds på den tiden. Ja, det var ju så då. Man fick vänta till hösten och så släpptes videon.
Uh-huh.
Det är lätt att säga att allt var bättre förr, men det var ju fan bättre förr.
Hur blir man en bra skidåkare när man är uppväxt i Stockholm?
Ja, den sorgliga sanningen är att man har otroligt tålmodiga föräldrar med alldeles för mycket fritid och pengar för som kan köra en till fjällen varenda helg när man går i skolan och sånt där. Det är klart att man har mycket bättre förutsättningar för att bli en grym skidåkare om man växer upp vid ett berg. Men jag tror det handlar väldigt mycket om passion bara. Jag blev helt såld på skidåkning. Jag var fast så fort jag klickade på bindningar när jag var typ 5 år gammal. Och innan dess hade jag åkt längdskidor i trädgården när jag var 2 år gammal. varje dag. Men blir man tillräckligt besatt av någonting, då spelar det ingen roll om du har 30 meters fallhöjd eller 3000 meters fallhöjd. Du kommer åka... tills du knappt kan stå upp längre. Liksom. Så det var ju så jag gjorde när jag åkte skidor. Jag gjorde klart läxorna här hemma i huset. Och sen så fort de var klara så fick jag skjuts i Värsjöbacken. Där jag hängde hela kvällen liksom, tills de stängde. Vad var det? 10 på kvällen. Sen hem och sova. Och sen bara på repeat.
Ja.
Så Jag menar, det är bara 50 fallhöjdsmeter, men du åker tillräckligt många gånger på en kväll så blir du en bra skidåkare.
Minns du någon tydlig händelse när du typ slog igenom?
Ja, för mig så var det nog... alltså man kan slå igenom på så många olika nivåer liksom. Fast slår igenom som lokal talang i backen där du växte upp, eller slår igenom på svensk nivå eller på internationell nivå. Men om jag skulle singla ut en händelse där jag liksom bara så här, wow, det här är for real, så var det 2004 eller 2005. Jag tror det var 2005 på US Open, som inte finns längre, men US Open var ju då näst efter X Games den största tävlingen du kunde vara med i egentligen. Och US Open i Vail, Colorado. Och 2005 så var jag med i BR-tävlingen som var på kvällen, och det var sån utslagstävling i final, topp 8. Och jag slog ut Tanner Hall i kvartsfinalen. Båda gjorde samma trick, switch 1080, tail grab liksom. Men jag fick högre poäng. Och då kom jag ihåg att bara, oj, nu, det här är på riktigt. Och sen slutade jag bara fyra i semi, liksom, i topp fyran ändå. Så att jag är superglad med en fjärde plats. Men det var just att Tanner Hall var på femte plats som jag kände bara, nu är det på riktigt. Så det var då jag hoppade av skolan också i samma veva.
Okej. Jag hoppade av gymnasiet då?
Ja, jag gick i tvåan. Det var i februari, eller januari kanske va? I andra terminen i tvåan. Och efter den begären så kom team managersarna för Oakley och Armada upp till mig, Greg Strokes och Chris O'Connell, och frågade om jag ville åka för dem på deras internationella team, och ville typ skriva kontrakt bara där och då. Och då var det lite så där, du vet, jag var fortfarande helt så här hög på adrenalin från tävlingen och från att jag var med i US Open överhuvudtaget, och att jag skulle köra X Games till exempel 2 veckor efter. Och då så bestämde jag det den kvällen liksom, att nej, nu kör jag på riktigt. Så ja, jag tror jag sa åt mamma eller pappa och bara säga åt skolan att jag inte kommer tillbaka.
Ja, det är schysst.
Ja.
Har man slagit ut Tanner Hall så är det ju lugnt.
Eller hur, det var den logiken. Jag vet inte, det kändes bara som att jag stod på en perrong liksom, och tåget gick, och det var så här, ja, nu tar du det här, eller så. Jag tror jag kände mig själv för väl för att veta att jag inte kommer kunna sköta vare sig skolan eller skidåkningen till 100%. Jag ville göra någonting 100% liksom. Mm. Och ja, tänkte att skola kunde jag vänta med.
Ja.
Så jag tog tåget. Sen vet jag inte om jag skulle rekommendera alla göra det, men jag trodde på mig själv tillräckligt mycket för att det var värt det liksom. Mm. Och det visade sig vara värt det i efterhand. För sen vet jag inte om det hade gått lika bra kanske. Jag har gått klart 1,5 år i gymnasiet, men jag vet inte.
Men både Oakley och Armada är kvar, eller? Mm. Du kör för dem fortfarande?
Exakt. Mm. Det är häftigt. Det var 11 år sedan nu. Snart 12 år sedan. Mm. Nej, det är trogna sponsorer.
Ja, skönt. Och X Games nämnde du också där förbi farten. Vad har du för minnen från den tiden?
X Games, jag har åkt 7 X Games. 2005 till 2012. Missade ett år däremellan. Det var ett år när det var skitdåligt väder. Så 7 eller 8 år. Men jag har aldrig lyckats riktigt pricka in någon formtopp under X Games faktiskt. 2007 kom jag femma i slopestyle. Det skulle jag fortfarande säga är min högsta merit där. Men annars, jag vet inte. Jag har alltid tyckt att det varit så här, någonting fel på banan, dålig fart i hoppen, eller haft ont någonstans, eller bara varit så nervös att jag typ har spytt liksom. Så att, X Games har blandade minnen från. Det har alltid varit så här jobbigt. Det är en sån skillnad från alla andra tävlingar. Det är så mycket mer media och press och direktsändning, och det kan bli liksom så här, du får stå och frysa i en minut extra för att det är reklam på amerikansk tv eller något sånt där, och sen kör oavsett väder och såna där grejer. Nej, det har varit otroligt kul att ha varit med liksom. Det har alltid varit roliga fester och så här flådiga sponsorhus man har bott i. Så här, någon jävla Oakley Mansions för 8000 dollar natten och sådana där. Det är egentligen minnena man kommer ihåg, för att alla liksom så här corporate folk är där och det är så... Det var väldigt stort när man var liksom en storögd 16-åring att göra det.
Ja, ja det, jag kan tänka mig att det är fett. För att, jag kan tänka mig att samtidigt som sen, X-Games kan ju få en del kritik för att det är så kommersiellt.
Ja, och, absolut.
Väldigt amerikanskt.
Ja, samtidigt så har alltså, det är en show på tv liksom. Ja. Och det är jättemycket pengar bakom från kommersiella spelare. Och det märker man ju också att tävlingarna hamnar nästan alltid lite i andra hand. De testar så konstiga format som publikröstning och sånt där. Så att, ja. Men det är, man får gilla läget. Det är ett otroligt bra ställe att synas på. Så
Och nu har ju din lillebror tagit över där och är med. Hur känns det att kolla på honom?
Det känns ashäftigt. Det är roligt faktiskt hur liksom, han fasade in ganska exakt samma år som jag pensionerade mig från tävlingscirkusen, så det var lite som att det är många som var kvar i, som jag har tävlat mycket med, som sa att det kändes bara typ som att det var någon slags rewind och att jag kom in igen liksom. Det är roligt att kolla på när han kör. Han har utvecklats i absolut rasande fart från han var typ 15 till nu. Det gör en brorsa riktigt stolt. Det är alltid lika spännande att kolla på när han kör.
Förstår jag. Kan du coacha honom liksom? Eller?
Nej, det gick bättre när han inte gjorde trippelkorkar. Jo, absolut. Ibland ser man ju små saker som, det kan ju vem som helst göra, ett tränat öga kan ju se någon som gör något som de behöver jobba på, även om man själv inte kan det tricket. Jag kan ge en tips ibland när jag, du vet, ibland, han har en tendens att gå lite för hårt ut tycker jag. Alltså ibland gör han ju också som man inte ens behöver göra för att ta sig till final. Då kan jag säga liksom, safea den här, det är lugnt. Men han tänder till ganska hårt när han kör, så att det är all in liksom, vilket är coolt.
Du har ju varit med i en del filmer också, och du har varit med i de här stora produktionerna från Matchstick.
Ja, det blev några stycken.
Ja.
Fem stycken
har
jag varit med i.
Vad minns du från det?
Det är blandat där. Det är också lite sådär häftigt för en, när man är ny i branschen, att liksom, wow. Det var en sån där grej som jag kände, nu är jag officiellt pro. För jag har varit på en filmresa med Poor Boys, eller Matchstick. Jag har varit på en sån här spring park shoot med Poor Boys och dragits upp till ett hopp bakom en pistmaskin med alla mina pro-kompisar liksom. Nu har jag lyckats. Men i takt med att man har varit ute med mycket mer i pudret med typ Matchstick och sånt, då har man insett att hur mycket politik det är bakom allting, alltså hur dyrt det är först och främst. Det är ingen, jag hade ingen aning om det här när jag var 17 år, men filmbolaget betalar inte dig en spänn eller ens liksom din resa eller något sånt där, utan det ligger ju helt och hållet på dig och huruvida du har en sponsorbudget som tillåter det. Men sen betalar dessutom dina sponsorer en massa med pengar till de här företagen för att du ska synas i deras produktion. Jag tror att Matchstick hade någon sån här summa, typ 5000 dollar per sponsor, per atlet, för att ens ha en filmpart i deras film. Och det är någonting jävligt sorgligt med det. Jag förstår att det kostar massa pengar att ha heltidsanställda som sitter och klipper film och säljer DVDs. Men det blir lite så här, ja, den som har sponsorer som betalar för att deras atleter ska vara med, de blir automatiskt med i filmen och större stjärnor, trots att de kanske inte är bäst på det de gör. Och jag störde mig väldigt mycket på det där, för att jag har alltid haft så här ganska öppna budget från mina sponsorer, där jag har, istället för att ha en separat filmbudget där man måste liksom skicka en kvitton i efterhand för att få kompensation, så har jag bara sagt att jag sköter mina resor själva, bokningar och biljetter och sånt där, och sen så betalar mig hellre då mer i en bassumma, så sköter jag allt det, för att ofta så är folk dåliga på att boka billiga flyg och sånt där. Och då blev det liksom lite att jag fick betala, ja men det blev, jag insåg efter ett tag att om jag åker på en flygresa med typ Matchstick till Kanada för att filma puder. Då ska du bo på rätt lyxig sånt lodge för $250 natten som är all inclusive och hyra snöskoter för en massa pengar. Och det blev väldigt dyrt. Jag tror att det blev extremt dyrt för några stycken resor. Och det blev väldigt svårt med kontroll över materialet. Du vet, jag kunde filma med dem en hel vinter, tycker jag. Och bara, shit, jag måste ha så sjukt mycket material. Och sen så ser man videon och du vet, de har klippt den bort en massa klipp för att det inte passar med temat eller med musiken. Eller kanske för att han som klipper inte har stenkoll på tricks och sånt och inte vet att men han gjorde två av det här tricket. Då klipper vi bort det ena, fast de kanske var åt olika håll, snurrarna liksom. Och sådana där saker. Och det blev bara, jag ledsnade bara på att lägga så mycket pengar. Jag kollade på vad det kostade att vara med sammanlagt och vad jag kunde göra själv med de pengarna. Och insåg att det är mycket roligare att producera eget. Så att, och sen så signade jag med Monster samtidigt som Red Bull gick in och sponsrade Matchstick typ hur stor som helst. Så då blev det svårt att få någon plats i filmerna. Mm. Det blev väldigt korta segment mot slutet, så då sunade jag till.
Ja, jag fattar.
Ja, nej, det är mycket politik med det.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Efter många år av tävlande och inspelningar stundade kval till OS i Sochi 2014, där skidornas slopestyle var en ny sport. Men Jakob insåg snart att det fanns andra sorters skidåkning som lockade mer, och han sökte en annan väg för att hitta tillbaka till skidglädjen. De senaste åren har han slagit sig ner i Chamonix och på egen hand spelat in och släppt filmserien Unfiltered Skiing.
Hur var det? Du satsade till OS ett tag och sen, ja. Eller hur var det med?
Väldigt så väldigt half-assad satsning. Det var det var liksom lite för sent. Hade OS kommit in 2010, då hade jag varit med. Men 2014, då hade jag redan liksom gett mig ifrån parken så himla mycket och såg det mer som en, nej men det är kul, jag ställer upp i X Games medans jag får inbjudningar och jag är med i de här tävlingarna för att jag har chansen att göra det. Men mitt hjärta var inte riktigt där. Varje gång vi var på en tävling så ville jag egentligen bara att det skulle vara över med så jag kunde sticka ut och friåka. Och jag tror jag bara blev liksom lite, när OS blev en realitet och jag fick en inbjudan av landslaget att vara med i landslagssatsningen, så var det så svårt att säga nej. För att det var nästan som att du förväntas bara säga ja. Och jag bara liksom, det är en no-brainer. Varför skulle du inte vilja vara med? Och släkt och vänner. Det helt plötsligt blev det så att alla liksom bara, wow, det är en riktig sport. Shit, du gör ju någonting riktigt. Det är klart du ska vara med i OS. Så här. Och man bara, ja men, var har ni varit de senaste 10 åren? Liksom. Det var lite så.
Ja.
Men det är så. Det behövs vara med i OS för att den generationen ska liksom förstå att det är en sport och att det är på riktigt. Och jag sögs väl med lite i det där och bara typ sa, okej då. Sen så var jag med på lite träningsgrejer och träningsresa upp i Sälen på försäsongen och lärde mig massa nya trick, och det kändes som att det skulle kunna gå vägen ganska bra. Men första världscuptävlingen jag körde var i Silvaplana i St. Moritz, och det var så här typ sidledes snöstorm, världens sämsta bana. Verkligen så här, alla som var där undrade vad parkshapen hade rökt. Ja, så här, alla visste nog vad han hade rökt. Men alltså det var så dåligt så att, och jag bara liksom hade ingen kul alls. Hoppen var så här små och flacka och passade inte de tricken jag ville göra, och jag bara kände mig som värsta crybabyn liksom hela tiden typ det här, och bara insåg att det här är inte vad jag vill göra i 10 stycken världscuptävlingar för att få poäng och ta mig till OS. Jag kommer skada mig på vägen om jag ska hålla på att tvinga mig själv till att göra nya trick på dåliga hopp. Så att jag tror det var, och sen så var det var ett moment när jag stod och skulle droppa, och det var liksom en öppning i molnen när man såg hela banan och det kändes bra. Men precis innan det är min tur, då drar det ihop och blir liksom bara whiteout. Jag såg inte ens första railet i banan, och det var min tur, och starten bara, du vet, nu kör du liksom. Och jag bara, okej, men kan ni vänta typ, jag såg att det skulle klarna, kan ni vänta typ 10 sekunder? Och det var så här bara, nej, du blir diskad om du inte kör. På riktigt, jag bara, ska det vara så här, så kan det fan vara. Så jag körde mitt åk skitdåligt liksom. Jag tror jag gjorde typ en rotation för lite på alla trick, för att jag pallade inte ens gå för det. Kom typ 37:e plats och var inte ens med och kollade på resultaten. Jag bytte till mina puderskidor och stack och körde ett åk som jag hade tittat på hela dagen. Och bara ensam. Och jag kommer ihåg när jag stack upp och körde det åket att det var så här. Det var en lång hike till det, typ en halvtimme, och jag hann tänka jävligt mycket. Och då insåg jag lite, vad håller du på med? Du tycker ju, för jag var så glad helt plötsligt att jag var ute på berget och gick omkring i djupsnön och bara var riktigt så här. Jag glömde för en sekund att jag var på en världscuptävlingsresa. Jag bara insåg att bara shit, snön är så bra och jag ska åka det här fantastiska åket. Och det var tyst och lugnt och jag var ensam och bara, det är det här jag vill hålla på med. Varför ens slösa tid och andra människors tid? Så då kändes beslutet jätteenkelt att ta. Jag bara, nu är du klar.
Skönt.
Ja, det var väldigt skönt. Det var en väldigt förlösande upplevelse.
Jag förstår det. Vad tror du, eller så här, vad tror du om OS? Hur har det påverkat skidåkningen? Liksom?
Jag vet inte. Det var som att från det där ögonblicket så slutade jag liksom... Då slutade jag följa allt det där. Jag slutade kolla på tävlingar. Jag slutade bry mig. Jag kollade på OS. Och det var ju skitbra. Det var ju en otrolig bana liksom. Och alla körde bra och det såg på riktigt kul ut. Jag var ju otroligt imponerad av hur väl Sochi gjorde det där. Men jag vet inte om det har påverkat så mycket. Några åkare tjänar mer pengar.
Mm.
De flesta andra tjänar ingenting.
Mm.
Det har kommit otroligt många duktiga åkare på landslag som får support av landslagen. Så att, det är ju för sig kul att folk faktiskt inte behöver ha sponsorer, kommersiella sponsorer som betalar, utan kan faktiskt få hjälp av länder. Det är det som vi pratar om igen, att helt plötsligt så får sporten erkännande från olympiska kommittéer och får pengar från nationer, skattepengar för att åka skidor. Liksom. Och det är coolt. Det är säkert bra för sporten, som man säger.
Mm.
Men jag vet inte om det säljer så mycket skidor för att alla vill... Alla vet vad... jag tror... Det är nog bra för parkerna. Det har blivit bättre standard på parker och sånt. Så att på det sättet är nog OS bra. Många andra sätt är det nog dåligt också. För att det blivit så... Det är en oundviklig grej. Att någonting som var liksom lite av en rebellisk livsstil blev en så här sport i finrummen. Liksom. Jag vet att man lätt säger det, att det är lite klisché, men det blir ändå lite osexigt när alla är så... Alla, ingen vågar säga någonting längre och ingen festar riktigt längre och det är så här bara styltat allting.
Ja.
Men det är lite tråkigt. Men då dyker det upp någonting i dess plats och då finns det ju liksom underground skidåkningen. Allt har bara blivit mer uppdelat. Antingen är du tävlingsåkare eller så är du friåkare. Ja. Förut kunde du vara båda. Det är nästan ingen som kan det längre.
Mm.
Och det är fine.
Det är typ Henke.
Ja, det är några få typ Henke som kan göra det. Och det gör ju att till exempel han sticker ut ännu mer där. Och bara, man inser att han är bäst i världen. Så är det ju. Det är ingen som är i närheten.
Jag tycker det känns lite som att så här OS försöker vara lite down with the kids. Och lägga till så här surf och skidåkning.
Ja, ja.
Ja,
men det är ju helt uppenbart. De måste ju, som alla andra stora organisationer, se ett paradigmskifte. En yngre generation som har vuxit upp med actionsporter. Då måste ju de actionsporterna vara med i OS för att OS ska fortsätta att titta siffror. Det är absolut OS som behöver actionsporterna och inte tvärtom. Men jag förstår ju varför de... Jag önskar bara fler kunde se det och bara bojkotta det, men... Jag vet inte. Alla som är, de som är bäst i världen, de är ju så unga att de inte har riktigt upplevt det som var innan, så de har inget att jämföra med, så jag kan inte beskylla dem heller, för de är ju liksom, de har vuxit upp och sett typ Bob Brown och Nick Kepper köra X-Games och sen OS, och då är det det som är deras idoler, och de vet inte liksom, de har inte sett det, att Candide Tovex köra 540s i typ t-shirt 12 meter högt över världens största hopp liksom 2004 i Mammoth Mountain. Så att det är så hela tiden olika inspirationer för alla människor, så det är lätt att vara så här sitta med en pekpinne, men det här är ju vad de vill göra, så att jag förstår det.
Hur många år har du kört på det här unfiltered skiing nu?
Första året så blev det en full serie, men det var ganska slitigt att släppa en episod i månaden. Jag strävade hela tiden efter att verkligen släppa en filmdel som jag var verkligen stokad på en gång i månaden med så mycket action som möjligt. Och det var väldigt krävande. Så att året efter det så gjorde jag bara en season edit liksom. Och skadade mig dessutom. Det blev lite svårt då att göra så mycket mer. Och sen förra året så var jag så upptagen med att lära mig åka steepskiing och Stora berg i Chamonix. Att det blev inte så jättemycket filmande. Det blev mer samlande av erfarenheter. Men i vinter går jag faktiskt in med idén om att jag ska försöka släppa minst 4 stycken episoder med unfiltered skiing igen. Som första året.
Fett.
Så vi sätter det som mål. Så får vi se hur det blir.
Nu har vi det på tape.
Ja, exakt. Det är bra. Jag behöver säga sådana saker. Så man tvingas...
Men blir det mer och mer steepskiing alltså?
Det blir det. Det har jag sagt hela tiden med unfiltered skiing, att jag vill inte vara bäst på någonting. Det skiter jag i. Men jag vill behärska allt liksom. Oavsett om det är ett parkhopp eller om det är steepskiing åk eller om det är pillowskiing eller något sånt. Så jag försöker verkligen visa det i mina filmer. Så i år så är planen att försöka släppa minst en del med bara brant åkning. Det är också det mest utmanande att dokumentera. Det är lätt hänt att det bara blir GoPro-shots liksom, men det är bättre än inget.
Ja, man ska ha med sig en fotograf också som ska vara bra på det. Eller?
Ja, det är ju det som är så roligt. Folk ser ju liksom folk åka branta åk och bara typ. Ta Bjarne som filmade med Andreas så mycket. Alltså, han är den som egentligen är den mest imponerande personen där ute. Åker de här stupbranta åken med så mycket exponering. Och sen har han med sig så här en långt stativ. Eller sån här handhållen enbensstativ som man hänger en DSLR på och filmar. Liksom. Och, ja, det är sjukt imponerande. Men i och med att drönare börjar bli lättare att använda och sånt, så kommer vi göra mycket sånt.
Fett.
Och då måste inte filmaren ta den värsta delen av åket.
Mm. Du nämnde Andreas där i förbifarten, som är Andreas Fransson, kända åkaren som tragiskt gick bort för 2 år sedan. Hur var det? Du åkte lite med honom i Chamonix, eller vad?
Mm, jag åkte med honom. Jag bara åkt med honom 2 dagar faktiskt sammanlagt. Jag kände inte honom speciellt väl. Vi stötte in i honom i Chamonix 2014 där, för Unfiltered. Så jag åkte bara hem, backyard, åket med honom, Colorado Cosmic, en dag med han och Glenn Blake. Det var magisk snö och superkul, och det var verkligen roligt att vara med honom ute på berget och se hur han åker. Jag var ett nytänt fan av honom liksom. Jag visste inte riktigt vem han var, men ju mer man är i Chamonix, desto mer hör man om han, och sen så börjar man kolla på videos och bara, wow, shit, varför visste jag inte om den här personen innan? Men det var allt jag åkte med, tyvärr. Jag hade gärna åkt mer.
Alltså, du har ju en livsstil som jag tror många hade kunnat tänka sig att testa på. Liksom, med halvåret skidåkning, halvåret surf. Är livsstilen hållbar ekonomiskt? Eller är det svårt att få det att gå runt?
Alltså, jag skulle inte säga att jag gör av med så vansinnigt mycket pengar. Jag gjorde av med betydligt mer pengar när jag åkte skidor nästan hela tiden. Skidåkning är ju så dyrt, alltså, med liftkort och att flyga runt jorden hela tiden fram och tillbaks håller liksom inte. Jag förstår, senare åren så har jag blivit väldigt ekonomiskt i mitt tänkande, att försöka vara baserad på en plats som Chamonix till exempel. Försöka åka till ställen som inte är så dyra att vara på, som alltså Bali i 3 månader låter lyxigt och glammigt, men det är en flygbiljett du betalar för, och sen kommer du undan ganska billigt när du väl är där. Det är fortfarande väldigt billigt att leva där. Mycket billigare än att vara hemma i Stockholm. Och nu senaste året så har jag och Sofia byggt en campervan, så i somras bodde vi i bilen hela sommaren, och där, alltså, där sparar man otroliga pengar. Men sen ska jag inte säga att jag snålar heller. Jag har haft turen eller framgången att köpa en lägenhet in i stan, i Stockholm. Och den står ju uthyrd. Den är ju uthyrd året runt nu. Så att man kommer ganska långt på den lilla vinsten.
Mm.
Och sen är det ju så i det vi gör, i och med att jag åker skidor. Det är mitt jobb. Och jag har en inkomst som skidåkare. Så kan jag också dra av på svenska företagsregler. Jag kan ju leva i stort sett mitt företag halvåret. Det är inte många privata utlägg.
Mm. Schysst. Är det Jakob Wester AB?
Jakob Wester Ski AB. Cool. Ja, exakt.
Alltså, när du rör dig mer in i steepskiing till exempel. Mm. Och, ja, bara att vara i Chamonix. Det kommer ju alltid med en viss risk. Hur ser du på det?
Ja, visst gör det. Chamonix måste förmodligen vara den farligaste byn du kan bo i världen rent statistiskt. Det finns risker där ute hela tiden. Men jag känner mig liksom... Jag har aldrig känt någon brådska ut och göra grejer som jag inte är bekväm med. Utan jag kör väldigt hårt på... Dels så är det handlar väldigt mycket om kunskap. Och jag har en tendens att nörda ner mig fullständigt. Så att jag läser ju allt jag kommer över om snö och glaciärer. Och försöker liksom hela tiden bara lyssna på folk runt mig som kan mer än mig. Och min bergsfranska har blivit bättre. Så hela tiden bara liksom snappa upp och suga åt sig som en svamp på berget. Men sen så handlar det mycket om erfarenhet också. Och med 5 år i ryggen med matchstick så har jag fått åka väldigt mycket på ställen som har väldigt farlig åkning med åkare som har mer koll än mig. Så att även om jag inte har någon utbildning på pappret egentligen förutom de vanliga lavinkurserna, så tycker jag, det är så svårt att sitta och säga så här, jag tycker jag har koll, men jag är ödmjukt inställd men har ändå koll på, jag tror att jag har en del mer koll än de flesta som inte jobbar med skidåkning. Sen är det klart att man är ljusår ifrån alla bergsguider och sånt. Men det finns mycket att lära, och jag försöker lära mig så under tidens gång hela tiden.
Mm.
Men annars, det är det vanliga liksom, sunda förnuftet. Du, håller koll på varifrån det blåser när det snöar och läser så mycket det bara går om ett speciellt åk du ska göra och försöker liksom hela tiden räkna med det värsta som kan hända, så att du har koll på liksom, men om det här händer, vad gör jag då? Eller jag, av någon märklig anledning så känner jag mig alltid trygg i när jag är ute och åker i zonen liksom. Och så fort jag känner någonting, något obehag eller något, så backar jag ur liksom. Jag kör, jag har tackat nej till så många åk och backat ur från så mycket grejer, för att bara vi har haft en dålig feeling, och det tror jag så man måste tänka hela tiden. Och jag gillar att åka fort. Jag gillar inte att åka grejer som är för exponerade under till, utan händer något så vill jag kunna peka rakt ner och bara dra. Så att det limiterar ju väldigt mycket av åken man gör. Det finns många åk jag inte ens är sugen på att göra liksom. Och de exponerande grejerna man gör, då får man se till att göra det när det är så bra förhållanden som det bara går. Man ska ju ha koll, man ska ju ha klart för sig att det är ju, just om man kollar på Steep Skiing, så är det ju inte egentligen laviner som dödar dig där, utan i de allra flesta fallen så är det ju ditt egna risktagande, dina egna liksom skills. Det trillar du så dör du liksom, så att varje sväng räknas. Mm. Och det är förbrant för att det ska sitta så himla mycket snö där som kommer lossna på dig ändå. Det är oftare än man tror, är det ju de små slarvfelen folk gör när det kommer till klättringsdelen eller att utsätta sig för exponering för lång tid och sånt där. Sånt kan man ju aldrig helgardera sig för, utan man får försöka bara minimera risktagandet.
Du har varit med om en, du var med om en ordentlig skada för några år sedan, eller hur? Du har bröt benet, eller hur var det?
Ja, men det är ju ett överdrift att säga att den var ordentlig. Okay. Jag var tillbaks på snö efter bara 2 månader.
Ja.
Jag bröt vad? Benet. That's it. Ja. Jag gjorde bara en dramatisk video om det på internet som fick en massa views.
Ja, det var ju skönt att det inte var så.
Nej, det var en sån här typisk försäsongsgrej liksom. Eller det var inte försäsong, det var tidig januari, men det var ju fortfarande jäkligt stenigt, så att det inte kommit jättemycket snö. Och jag var ute och släppte på bara liksom och körde på en sten i 70 blås.
Ja.
Då, det finns inte mycket man kan betrygga sig för om sådana saker. Det händer när det händer.
Ja.
Hajar.
Ja, det suger fan.
Ja.
Just när man är så jävla sugen också.
Mm. Nej, man får inte ha bråttom ut för sådana där saker. Det är därför jag har blivit väldigt så försiktig på försäsongen. Alltså, jag sticker inte ens ner nu och åker puder, för att jag vet att det är grunt fortfarande. Liksom. Och väntar tills det blir en ordentlig bas.
Mm.
Det är så jäkla mycket sten.
Jag tänkte fråga dig om, jag läste här någonstans, jag tror det var på Freeride, att du pushade Henke Harlaut till hans första backflip.
Det stämmer bra det.
Är det sant?
Ja då.
Det måste vi få höra mer om.
Ja, det är kul faktiskt. Alltså, Henke är ju en legend liksom. Han, varje gång någon frågar han kom in på det han gör så nämner han det här, och det är så roligt för att han fortfarande liksom minns det och kräddar det, men det måste ju betyda att det var en stor grej när det hände. Vi var på, jag har känt Henke sedan han var liksom 10, en liten alpin knodd. Vi var på alpin åkningsresa på hösten någonstans, det var i Schnalstal, Val Sinales, ligger i italienska sidan. Men de pratar tyska, den där delen som inte kan bestämma sig för vad de är riktigt. Och jag var egentligen bara med för att friåka. Jag hade slutat åka alpint, men det var genom klubben. Och som jag var fortfarande med i Sollentuna slalomklubb. Så jag fick hänga på. Och jag stack bara och åkte bara runt. Medan alla andra tränade så åkte jag bara runt och friåkte. Och klättrade upp för rännor och idiotiska grejer, utan lavingrejer eller ryggsäck eller någonting. Jag hade ingen aning om vad jag gjorde, men då hade jag i alla fall byggt ett hopp på sidan av pisten i pudret som jag gjorde backflips och frontflips på. Och så Henke var sån liksom, han hakade alltid på, följde efter liksom, fick det liten så här, fan-kid. Och jag tyckte det var roligt som fan, för att jag ville pusha någon. Jag var alltid bra på det där liksom, att pusha folk. För att, så jag stod och åkte, du vet, så hoppade vi det hoppet. Och jag bara, ska inte göra en backflip? Och Henke, du vet, han bara, det är klart. Bara liksom, han kunde nog inte säga nej riktigt. Han provade en backflip, så landade han på magen. Och det såg ut att göra ganska ont, att han tappade luften. Och det var lite så här, aj då. Men han bara, du vet, var stencool. Och sen så var han helt övertygad om att han skulle prova en till. Men det här var ju typ vid 4-tiden på eftermiddagen. Det började bli mörkt. Eller halv 4 kanske. Det började liksom, du vet, var nordsida och vi stod frös. Så han hajkade upp och skulle göra en till. Men jag tror att han stod och väntade på att droppa i säkert 20 minuter. Det var hela tiden så här, ja men nu kör jag. Och sen så, du vet, fegade han ur. Och då kommer jag ihåg, jag gav honom lite sånt här tal. Typ att om du inte gör det nu så kommer du aldrig göra det. För man får inte fega ur om man har kraschat liksom och göra någonting. Och till slut så tog jag mod till sig och gjorde det och satte den. Och det var... han var väl bara typ 10 eller 11 eller någonting. Och det var världens grej. Ja, det... har jag förstått först senare att det gjorde ett större intryck på honom än vad jag någonsin kunde ha räknat med.
Fett.
Ja.
Stor gärning för svensk friåkning alltså.
Eller hur?
Ja, nice.
Ja, jag... tjafsade lite på honom att han inte kunde hålla på med portåkning. Att det där var bara att glömma.
Jag har inte så mycket fler frågor. Men jag tänkte fråga, vad ser du fram emot mest i vinter?
Jag ser fram emot mest att bara åka skidor. Jag har inte åkt skidor sedan juni. Mm. Det är alltid sådär, typ, man glömmer nästan bort. Jag glömmer nästan bort att jag är skidåkare liksom, för att jag har huvudet bara fullt av surfing hela tiden. Jag tittar bara på surfvideos och surfar hela tiden. Sen helt plötsligt är det så här, just det. Nu ska jag åka skidor. Sen på Bali kunde jag bara öppna ett klipp från vintern och kolla på ett GoPro-klipp på 10 minuter från Chamonix och bara, ah, det där ser kul ut. Och då bara switchar hela hjärnan dit och nu vet jag att det är snart där. Så att jag ser fram emot att bara göra allt jag gjorde i vintras, men göra det bättre.
Nice.
Ja.
Grymt. Lycka till med det.
Tack så hemskt mycket.
Ja, tack. Och tack för att du fick komma.
Ja, men tack själv.
Så där, det var allt för den här gången. Om ni inte riktigt har fått nog så kan ni surfa in på freeride.se/podden. Där har vi samlat lite olika roliga grejer från Jakobs karriär. Typ hans filmdelar i olika matchstick-filmer som The Way I See It och Attack of La Niña. Och Jakobs egenproducerade filmer från Chamonix. Missa inte det. Och vi ses nästa vecka med en annan spännande gäst.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.